Hur är det, Jenny, hemma hos er? Har ni gett namn åt någon maträtt? Det vill säga någonting som ni gör hemma och kallar för någonting?
Nej. Jag började fundera. Alltså, nej, det finns sånt här som, vet du, ungarna har sagt något skojigt. Mm. Mitt mellanbarn talar om obel. Vet du vad han menar med det?
Obel?
Mm.
Nej.
Korv.
Obel?
Och han hade ett roligt sätt att tala som barn. Obel blev korv. Alltså korv blev obel. Vi går inte in på det nu för det är en så lång historia. Men så, det, så kan vi säga. Yeah. Och, vet du, oppa duddis, oppa ass. Godis och glass.
Mm.
Så, men inte, vi har egentligen inte någon maträtt som har blivit.
Nej, för vi hade hemma hos oss, som säkert många andra också, att när barnen var mindre och det var stressigt, så blev det mycket rester. Alltså, toligt vad man hittade i kylskåpet. Det kunde bli en pyttipanna eller sen någon ihopslarvad pastasås eller någonting jämförbart med det.
Som jag brukar kalla kylskåpsstädning.
Ja, det kan man kalla också. Men jag kallar,
maträtten liksom.
Mm, men jag kallar det för pappas special. Det skulle låta sådär lite lyxigt. Ja. Och i början så gick barnen och ungarna på det där, att de tyckte att det var häftigt att det blir pappas special. Men sen så genomskådade de ju mig.
För pappas special så aldrig likadant ut som från vecka till vecka.
Nej, och nu har det blivit ett källsord. Mm. I slutet av det här avsnittet ska vi försöka besvara en mycket finurlig lyssnarfråga. Den lyder så här. Varför slutar bär och frukter så ofta på O-N? Lingon, päron, smultron, plommon, hjortron och så vidare. Det ska vi försöka reda ut, och annars också ska
jag
det handla...
Jag funderar på det där.
Ja, vi kan fundera tillsammans. Mm. Men annars också ska det handla om matspråk idag. Vi ska resonera kring varför så många av våra maträtter har så märkliga och konstiga namn. Och Jenny, har du hört Finland skrika? Har du hört liksom hela det som bara Finland gungar av nu? Jenny och Jens, ge oss en lista!
Alltså, jag kunde knappt sova i natt för de hade så här öronbedövande sus i öronen.
Men vi har inte haft en lista på jättelänge. Jag kommer inte ens ihåg när vi ska ha haft en lista senast i näst sista året.
Och idag blir det.
Ja. Det ska bli en klassisk topp 10-lista. De 10 konstigaste namnen på maträtter serverat av Jenny och Jens. Och i vanlig ordning tar vi varannan. Och så ska vi också få hjälp av publiken med en eller med några.
Just det, jag rekommenderar för övrigt. Det fanns en grupp som hette APA som var föregångarna till Sås och Kopp. APA, och de hade en låt som heter Omelett, som jag rekommenderar. Mycket bra sång. Mm. Och där handlade det om lille Klas som vill ha omelett, för han har tröttnat på att familjen äter ärtsoppspastej, manet aladåb och spindelknäspett.
Okej.
Okay. Inte så jättekonstiga namn,
nej,
men konstig mat.
Konstig mat. Så där skulle finnas egentligen också att ösa ur, om vi skulle gå till den genren.
No, vi har kallat aladåben för skakadar, men det tog jag inte med på listan, för det är en familjegrej.
Okej. Okay. En krabbis grej kanske också. Men på plats 10, jag tänkte jag börjar sådär lite försiktigt med snålsoppa. Tycker du om?
Ja, jag älskar snålsoppa.
Du gör det?
Särskilt på sommaren, ja. Jättegott.
Och du säger snålsoppa?
Absolut.
Mm. Rädd grönsakssoppa är det väl det handlar
om? Och det är väl det mest genomskinliga namnet.
Ja.
Alltså snålsoppa. Och jag tycker det är intressant det här, att är det snålsoppa för att man är snål? Som lagar den. Man lagar den på billiga ingredienser. Men det är alltså jättelyxiga ingredienser.
Men det är nog billiga.
Färsk, potis, blomkål, morot, ärtor.
Mm, lök kanske också.
Ja.
Men det finns väl två förklaringar till det här. Och det ena är då att snålvattnet rinner. Alltså när du är lysten efter, begiven på någonting.
På finlandssvenska man är snål efter någonting. Snål på någonting.
Snål på någonting. Men det här använder man inte i Sverige lika ofta, men snålvattnet rinner. Så det är väl den där ena förklaringen. Och den andra är då mera den girige soppa, i och med att ingredienserna som du räknar upp är väl ändå från den billigare änden.
Åtminstone den tiden på året när de är i säsong. Men förr i världen kunde man ju inte ens äta det när de inte var i säsong.
Nej.
För att man inte kunde frysa.
Nej.
Och importera.
Så det kan ju också hända att den här tolkningen beror sen på att om man tycker om soppan eller inte. Om du är så snål på den så att snålvattnet rinner, eller du tycker bara, nu har jag bara 7 euro på kontot, nu är jag snålsoppa.
Men tycker du det gott?
Ja, egentligen. Jag tyckte inte tidigare, men jag tycker...
Jag tyckte kanske inte heller riktigt om det som barn. Det var på något sätt lite slemmigt, någonting slemmigt i det där mjölkiga. Mm. Men å andra sidan så finns det ju mjölkbaserade fisksoppor också, eller grädbaserade, de är ju goda.
Det är sant.
Gott.
Och ängamat säger man väl i Sverige?
Ja, för snålsoppan är helt obekant i Sverige, vad jag förstått.
Sommarsoppa, kesäkeitto.
Men det är ju också, på finska säger ju kesäkeitto sommarsoppa ganska mycket just. Det var ju det vi konstaterade, det är då just på sensommaren som...
Mm.
De här råvarorna i säsong.
Ja. Men jag hittade också, förresten när jag kollade på det här med vad man använder snålsoppa, så finns det något som heter saiturinkeitto på finska. Och det saituri betyder väl då att du är girig.
Ja.
Men då, den innehöll köttbullar också. Alltså i princip samma grejer som i en snålsoppa eller i en sommarsoppa. Men den hade köttbullar i sig.
Frikadeller heter det väl egentligen på svenska, de här... Mm. Kokta köttbullarna.
Ja. Men, hur som haver? Många olika tolkningar finns där.
Men sen finns ju, alltså på tal om den giriga soppa, så finns ju begreppet koka soppa på en spik.
Det finns det, ja.
Och det kommer ju från en berättelse där det var en girig kvinna som inte ville bjuda en, som väldigt motvilligt bjöd en kringresande fattig stackare på husrum. Men ville inte bjuda på någon mat. Men så sa han, nej, men jag kan koka soppa på en spik. Och sen sa han att så kokade han, och hon var helt, så blev jätteintresserad att det skulle vara superbilligt sätt att få mat, att man kokar soppa på en spik. Så att jag gör att bara jag nu skulle få lite grönsaker också, så skulle den här soppan bli ännu bättre. Och om jag skulle få en skvätt mjöl och kanske lite kött, så, något köttben, så skulle den här soppan bli ännu bättre. Och sen till sist så hade den här soppan blivit väldigt god.
Du får ta följande.
Förlorade ägg.
Förlorade ägg, ja.
Vet du vad det är?
Jag måste fundera. Alltså är inte de här som... Alltså utan skal?
Ja, alltså pocherade ägg.
Ja.
Alltså, när man pocherar ägg knäcker man dem i sjudande vatten, kanske med en skvätt ättika i, så att de kokas utan skal och blir inte helt äggformade, men nog någon form av oval.
Jag ser löllkorvar.
Ja, ser lite ut som en mozzarellaost, och sen har de, och sen har om de är så skickligt gjorda, när jag gör dem så blir de ut som löllkorvar. när ett proffs gör dem ser de kanske lite grann ut som en mozzarellaost, och sen har de den krämiga, rinniga gulan inuti, och det är alltså jättegott.
Men jag hade glömt bort att det heter förlorade. Det hade jag, liksom, jag hade glömt bort.
Jag har börjat rota det här. Varför kallar man dem förlorade ägg? Och jag hittar inte, men sen hittar jag, det heter alltså... Nu måste jag titta. Det heter alltså förlorene eier på tyska.
Yeah.
Och det här kommer sig av att det finns någonting som heter tydligen vindägg. Där fågeln, som, alltså hönan då, på grund av kalciumbrist har lagt ett ägg som saknar det här skalet. Utan det har bara den här liksom inre hinnan runt om. Och det ser ju då lite ut. Det är så här som har kallats förlorat ägg, ett ägg som på något sätt har gått förlorat. Och sen har man gett det här då, den här rätt namnet åt de här äggen som man kokar utan skal.
Ganska logiskt.
Ja.
Ganska bra förklaring.
Ja.
Får jag tala lite om Biffala Lindström? Eller Lindströms biff?
Ja, Biffala Lindström är det korrekta. Lindström är en pihvi på finska. Sen har man i Finland börjat kalla det också Lindströms biff. Men Biffala Lindström är det korrekta.
Jag ska snart komma till varför jag tycker att det här är så fascinerande. Men först så ska jag bara vilja snacka lite om det där, att det är ju jättevanligt att kända personer har gett sina namn eller fått en maträtt uppkallad.
Biff Rydberg.
Ja, det finns det. Biff Rydberg, ja. Och Wallenbergare finns ju också från bankirfamiljen. Det var visst en sån här Amalia Wallenberg som stod bakom det. Och många, många andra också.
Pavlova,
ja. Hon
Marängsvis, det är alltså maräng som man sen varvar med allt möjligt.
Jag tror att hon var en ballerina, Anna Pavlova. Och så finns det då Bechamel, han var en fransk hovmästare och har tydligen gett upphov till den här såsen. Det fanns en fransk författare som hette François de Chateaubriand, som är då den här oxfilén, är väl en Chateaubriand?
Ja, jag visste inte, det var efter en person, jag trodde det var kanske någon plats eller någonting.
Ja, så finns det också en... Det här är också så här lite omdiskuterat, men en matglad svensk operasångare på 1800-talet, Per Adolf Jansson, lär då vara mannen bakom Janssons frestelse.
Frestelsen är också ett roligt namn.
Det så.
Finns det med på vår lista? Min lista?
Jag vet inte, vi får se. Jag har inte riktigt bestämt ännu allt vad som finns där. Och så fanns det också en marschalk i Frankrike som hade en kock som hette Pralin, något sånt som du har gett upphov till de här pralinerna och så vidare. Så det finns alltså en massa sånt här.
Vad mycket du har tagit reda på?
Ja, men jag halkar in på det där, för jag börjar snoka i den här Biffala Lindström. Och det här tycker jag är så festligt, för att då någonting då blir framgångsrikt eller blir sådär att det här är ganska häftigt och det sprider sig och folk tycker att det är gott och sådär. Så det är ju många som kommer och tar åt sig äran för det här. Och det är spännande när du söker på Biff à la Lindström, upphovsman eller varifrån kommer det. Det finns så många teorier så det är inte likt någonting. Här är bara några. Carl Gustav Lindström, en svensk skådespelare. Maria Lindström, innehavare av en matbutik i Stockholm på 1800-talet, och så finns det en massa andra. Men orsaken till att jag tog med det är att den mest sannolika förklaringen är att det är en man som hette Henrik Lindström, en svensk officer med ryskt påbrå. Och han brukar äta den här rätten i Ryssland och plocka med sig idén när han kom hem till Sverige. Och de som vet grejer om Biff à la Lindström och har börjat rota i det här med när den här Henrik Lindström kom hem från Ryssland, när man har börjat titta på ingredienserna och på det ryska köket, så har de kommit till att det är sannolikt så att Biff à la Lindström, det mest svenska som finns, är ryskt.
Ser du? Nej, det förvånar mig inte heller, man tänker efter. Det är alltså riven rödbeta blandad med färs. Och sen det kanske i lite saltgurka eller någonting, tänker jag att man kan ha i.
Det kan vara ju, eller kapris också, men man kanske kan variera lite.
Just, någon sorts, vet du, just de här syrade gurkorna med och rödbeta, finns det något, det är ju liksom borsch, det skriker ju borsch.
Ja, men på något sätt är inte ganska, jag blev bara så att, det var en stor aha-upplevelse för mig.
Vad roligt. Men jag tänker att säkert minst fem av våra lyssnare heter för Henrik Lindström, tänker jag, gissar jag.
Det kan hända.
Så ni kan nu lägga den här historien på minne och tänka att det var så han hette Lindström.
Eller alla andra Lindströmmar också, speciellt i Västnyland. Skriv in till oss, ta åt er äran.
Ja.
Gå vidare då, Jenny.
Jag går vidare och här har jag skumakalax.
Skumakalax?
Skumakalax är ju inte lax, utan det är strömming. Det är därför jag har med det på listan.
Det har jag inte tänkt på. Den, ja, men det är det ju faktiskt, ja.
Ja, det är alltså inlagd strömming i Finland. Det kallas en inlagd strömming skumakalax. Man tänker då att skumakare var fattiga och hade inte råd med riktig lax, utan det var mera strömming som den här basvaran som man sen då piffar upp. I Sverige är skumakalax kanske snarare liksom billig lax.
Men där är det lax alltså?
Så jag tittar och försökte rota den. Skumakalaxen som strömming finns i Svenska Akademins ordbok, men den är ju ganska finlandsvänlig. Det finns ganska mycket finlandssvenska där. Och sen när jag tittar på alla andra ställen så stod det att skumakalaxen är en billig bit lax. Och sen hade det överförd betydelse blivit en billighetsvariant av lite allt möjligt som man kallar skumakalax.
Ja. Häftigt, det hade jag glömt bort. Jag hade tänkt på skumakalax.
No, inte äter vi ju sill till vardags så där heller nu för tiden.
No, inte så jätteofta, första maj kanske. Mm. Blir vi din läst, skumakan?
Blir vi din lax?
Blir vi din lax? Var inte med skomakarens barn också?
Har dåliga skor.
Ja.
Tandläkarens ungar har hål i tänderna.
Ja, och frissans ungar så har rufsiga lufs och så vidare.
Ja.
Det är någonting med skomakare. Nu ska vi ta in publiken här också, Jenny. På sjätte plats, köttfärssås eller sås på malet kött, men inte utan alla de konstiga namn som finns på den här klassiska såsen. Vad säger du?
Nej, jag är tråkig, jag säger köttfärssås, men jag har hört att någon har sagt höpöpöpösås.
Ja. Vi frågar alltså av er i publiken, vad kallar du den här såsen? Vi fick alltså in 127 svar och över 20 varianter på vad man säger. Och här kommer bara några av dem, eller en del av dem. Morasåsin i Österbotten, framförallt i södra Österbotten. Morosås eller morasås mera i norra Österbotten. Och där är väl morun och moran så är väl smulor?
Jag tänker för moro på finska är smulor.
Mm. Jag tror att det är samma där. Det är liksom...
Man tänker på morän, det är också så här grovt grus.
Seppelsås.
Ja.
Och i Östnyland, men också hade kommit in svar från både Hange och Karleby om prippelsås.
Prippelsås har jag hört.
Ja. Och Mariehamn stekta myror, myrsås har kommit. Porosås i Helsingfors, också chimito. Och rusthållarsmått, esbotenal. Har du hört det ordet tidigare?
Aldrig.
Nej, men jag kollade upp det där också. Jag tror att det var någon som skrev också av våra lyssnare att det här användes tydligen i husekonomi, alltså i ämne husekonomi i skolan för 50 år sedan. Att man gjorde rusthållarsmått.
Rusthållare, som att det låter ju, det är någon rusthållare, så låter ju igen så här fint och lite majestätiskt.
Visst, ja. Vill du höra några till?
Ja.
Pepperösås, podimoj, slarvsås, plottersås, smulusås, sösse, hosasås, knoppsås, knyppelsås, knytarsås, morgardsåsin, bolognese, molbergsås, knappersås.
Jag tycker att hosasåsen var rolig, för det går ju alltså att hosa på finlandssvenska är ju att man liksom slarvar ihop någonting.
Så är det, ja.
Man gör någonting snabbt och kanske lite dåligt. Och att fixa ihop en köttfärssås, det tar ju inte många minuter. Nej. Sen ska den puttra en stund. Men...
Ja. Fast då heter den ju egentligen också pappa special.
Aha, okej.
Okay. Vad är det så?
Och jag kan ibland sätta just hacka i lite inlagd rebetta och till exempel syltlök eller saltgurka bara för att jag i köttfärssåsen bara för att jag behöver få dem du, ställa upp. Så de kan sjunka ner i mitt när jag ställer kylen.
Jag ska ta några kommentarer också av publiken. Victoria skriver, grannens katt med vita maskar hette det hos en kompis, då alltså serverad med spaghetti. Hemma uppskattades det här inte. Och Katarina, i min barndomsfamilj i Helsingfors hette köttfärssåsen prötösås. En intressant kategori i det här sammanhanget är ju också kreativa namn på mindre populära rätter på skolmatsedeln, som den legendariska snorsåsen. Vet du vad det är? Snorrasåsin, sa vi, tror jag, i Österbotten. Hönsfrikassé.
Nej, ja, men det ligger nära till hans, för den har ju en lite snorig konsistens. Men jag tyckte det var helt gott.
Jag tyckte också att det var helt okej. Och så var det också i tråden tal om kickelisoppan, och den vet du.
Ja, det kallar vi det hemma, kickelsoppa eller snoppsoppa, alltså siskonkorsoppa.
Och Katarina fortsätter på tal om kickelisoppan, som också nämns här i tråden, kan jag inte låta bli att nämna att min kära far kallar prinskorvar för änglapittar.
Är det den Katarina jag tror att det är?
Jag säger inte. Eivor skriver här, hemma hos oss kallades den prokopésås, lite finare såklart. Fint ska fint ha, sa förriga gumman.
Oho.
Jag tycker det är härligt.
Eivor. Det var en fin sån här radda. Och det är roligt att precis bolognese-såsen, den här riktigt hederliga italienska rätten som man sen gör på eget finlandssvenskt vis har fått så många roliga namn.
Helt sjukt. Du får gå vidare.
Fattiga riddare.
Fattiga riddare, ja.
Och det här vet ju alla vad det är. Det är alltså bröd som man har torkat, bröd som man räddar och jassar upp lite genom att vända det i plättsmet. Alltså,
ja, eller bara mjölk också. Ja.
Nå, ägg nog för att stadgan väl när man ska steka den så att den inte bara blir, vet du, ja. Mjuk gegga. Men lite äggmjölk, vetemjöl, eventuellt en skvätt grädde, då kallas det rika riddare. Men det var intressant, för jag slog upp det här med rika riddare, för det finns också. Mm. Och där var folk av jätteolika uppfattning vad det betyder. Att har man tillräckligt mycket såväl, alltså vet du, antingen då grädde och mosade bär, förutom då kanel och socker, som är kanske den här billiga varianten, eller sen då om man lagar med, vet du, lax och sparris, om man gör det i någon form av, vet du, mera sån här förrätts,
ja,
eller lunchvariant. Men sen var det någon som tyckte att det kallas rika riddare bara om det räcker att man har med en klick smör. Så det här med vad är gränsen mellan fattiga och rika riddare, det är då liksom lite lustigt. Men fattiga riddare, det är inte bara ett svenskt namn, utan det finns arme ritter på tyska. Det finns Poor Knights of Windsor, tydligen.
Okej. Okay.
Men det här alltså, man och inte återvinner, men alltså man städar skafferiet och gör någonting av de här torra brödkanterna.
Men är det så där då att det är fin yta på någonting som inte så mycket annars? Alltså liksom jag tänker på en riddare där, du har riddarrustningen på något sätt, att du rustar upp någonting och så kan det då bara vara en vanlig människa.
Och så är det lite fattigt. Men och jag menar, det här att kalla det fattigt, så det är ju egentligen dumt, för det här är ju alltså riktigt, riktigt gott.
Ja, men det är helt smaskigt.
Ja, men jag tänker också att jag menar, mjölk och ägg är sådana här animaliska produkter som man kanske inte nödvändigtvis hade. Men jag tänker också, hade man ett ägg och en liten skvätt mjölk, så var det ju ett sätt att dryga ut också det här genom att ha till det här torkade brödet. Men på franska, det är roligt med tal om förlorade ägg, för på franska heter rätten pain perdu, vilket alltså betyder förlorat bröd.
Snyggt ihopknutet där.
Och ägg och bröd, och det, ja, ingår, båda ingår i den här rätten.
Jag tror jag ska spinna vidare på det där med att man på något sätt polerar upp någonting som egentligen inte är så mycket. Jag tror jag ska ta det här nu. Jag sökte recept i söndags och funderade vad ska vi hitta på, vad ska jag göra. Och då hittade jag den här maträtten på en receptsajt. Hör på det här. Aubergine parmigiano med oregano och rucola serveras med bröd av gojibär.
Vad pretto.
Ja, men låter det inte sådär?
Jättepretentiöst.
Ja, och det låter jättetrendigt och det låter gott och den där förklaringen så är också sjuk. Men sen började jag fundera på det här och sen så blev jag full i skratt. För när jag började fundera på det här då, aubergine parmigiano med oregano och rucola serveras med bröd av gojibär, så är det på något sätt att den här rätten så får in en fullträff i bullshit. För rucola, det kanske du vet att det hette senapskål tidigare.
Ja, det låter inte så gott, men sen å andra sidan är både senap och kål gott och det beskriver ju rucolans smak ganska väl.
Jag tycker det också.
Lite kolaktig, ja. Lite stark.
Ja, odlades på våra breddgrader tidigare också senapskål.
Jag ska börja kalla det senapskål.
Ja, men så glömdes det bort och så kom det då på, när det nu ska vara för 20-30 år sedan, så kom det rucolan. Oj, vad den är fin. Oj, vad den är grejer, den här senapskålen. Gojibär, samma sak. Trendigt, dyrt och nu importerar vi dem som någon form av superbär eller hälsobomber. Eller...
Men heter det något annat än gojibär?
Bocktörne.
Är det sant?
Japp, går att odla här också.
Vad gulligt. Tålkyla. Hur kom du på det där?
Nej, men alltså jag började bara kolla. För att jag blev alltså... Jag ska komma till varför jag började kolla det. Oregano, samma sak.
Det heter kungsmynta.
Kungsmynta, ja. För jag började liksom fundera på det där att när har äggplantan försvunnit? Alltså när har äggplantan blivit aubergine? Jag har ingenting emot att man säger aubergine. Men äggplanta?
Heter äggplant på engelska så att... Alltså den går ju att försvenska lätt, men ja, hur svenskt är det nu?
Ja,
den kräver växthusodling här så att inte den är ju någon inhemsk rackare precis.
Nej, men jag låter ju som en man som hette Ove eller heter Ove. Jag märker att jag blir liksom upprörd.
Har du tänkt på att den ser ut som Barbamamma?
Nu när du säger det. Kanske den gör det faktiskt. Men så att det var egentligen där jag började kolla att hur mycket bullshit fanns det i den där rätten och så ramlade jag in på det där med senapskål och bocktörn och så vidare. Så att egentligen kunde den här maträtten heta äggplanta i ugnen med senapskål serveras med ett bocktörnebröd. Va?
Och lite ost. Men det, om man har sinne för det makabra kan man ju kalla det då för stekt mumin. Alltså vad heter det? Barbamamma. För jag tänker ju det här också. För de som har sinne för det makabra kallar ju grynosten för muminfärs. Och mozzarellan för muminfilé.
Gå vidare nu, Jenny.
Okej, jag går vidare. Okej, det här nu. Jag tycker egentligen det här förtjänar första plats i underlighet. Men eftersom det inte är så allmänt känt. Det får komma på prispallen, men det får... kanske vara då lägst ner på prispallen.
Okay.
Jag frågade alltså min älskade om han kunde komma på något underligt namn på en maträtt och utan att blinka föreslog han gubbenrunka.
Varför blir jag inte förvånad då?
Och det här har han alltså hittat på ordbok över Finlands svenska folkmål.
Det är fantastiska.
Mm. Och det är en delikatess som är gjord på skalad potatis, kålrot, lök och strömming som kokas ihop och sen kokar den, jag har valt att den är ganska länge för sen ska den liksom röras om tills den blir homogen som en sån här någon sorts smet potismos med då lite kålrotlök och strömming. Och det här finns det olika varianter. Det är alltså hela Österbotten. Det finns alltså gubbenrunka, gubbenrunk, gobbinrunka.
Mm.
Så ungefär. Och runka betyder ju skaka.
Skaka,
och det är
ja.
Någon sorts,
ja.
Gubbröra är ju inte riktigt det här, men det är nog någon sorts gubbmat.
Ja, men man kan ju nog förstå det. Liksom gubben som liksom skakar ihop de här ingredienserna.
Mm. Det låter väl lite halvgott.
Ja, men platsar definitivt på prispallen.
Nå ja.
Jag har plockat med mig kalvdans.
Och det är så underligt det namnet.
Är inte helt sjukt?
Ja.
Men vad ser du framför dig? Alltså ser du inte gröna ängar och ystra kalvar?
Ja, hoppar och skuttar. Och
gröna gräs och blommor och allting.
Ja, en lycklig kalv, en ysterkalv.
Men sen är det måste ju vara liksom det äckligaste som finns sen. Alltså, det är ju råmjölk. Du har alltså gjort på råmjölk.
Varför är det äckligt?
Nå, kunkalvar då. Och så kommer det då... Det bildas alltså någon form av gul mjölk, geggaktigt, som är liksom komponenter som bygger upp kalvens immunförsvar. Är någon så här gegg?
Inte, det är ju något värre. Jag menar, det är med stor sannolikhet är det första du åt när du föddes. Den är också gul och geggig och boostar ditt immunförsvar.
No, jo.
What's not to like, liksom? Jättefett.
Jo, men den är alltså, den är god. Jag har ätit kalvdans. Min morbror var bonde och de hade alltid då och då kalvdans. Jag kommer ihåg när vi kom till mormor så gjorde hon kalvdans. Det var ju som en sorts pannkaka.
Ja, jag tänker att det påminner lite om ålandspannkaka eller småländsk ostkaka. För den ska ju också innehålla, vad är löpe då? Vad är skillnaden mellan löpe och råmjölk?
Gegge båda.
Mm. Ja, och någon sorts mjölkprodukt.
Mm. Nå ja, så kalvdans, bland det märkligaste som finns. Men kalvdans så kommer då från det att kalvarna behöver den här råmjölken för att kunna röra sig. Alltså det behövs för deras leder och det behövs för att de ska kunna göra sina kalvsprång.
Och för att de ska må bra.
För att de ska må bra och kunna dansa. Mm. Därav kalvdans.
Det är ett vackert namn.
Men nu stiger spänningen. Du får alltså ta segraren.
Nej, ja, för det är ju det knäppaste namnet. Det är ju Flygande Jakob.
Ja, men just det.
Kommer du ihåg? Alltså, det var en goding...
Jag vet inte, något bananer eller något... Nej, jo.
Kyckling, ja. Jo. Du har precis rätt. Sent 80-90-tal landade den i Källstrand, som är alltså min Helsingfors förort, ligger i Esbo. Kyckling i ugn, alltså kyckling som den har lår, i ugn med bacon, banan, rostade jordnötter, chilisås och vispad grädde. Blir du sugen?
Alltså det är ju allt.
Blir du sugen?
Nej, faktiskt inte.
Nej, jag blev inte heller. Alltså. Men det lär alltså ha utvecklats av en pilot som hette Ove Jakobsson. Därför namnet Flygande Jakob. Och receptet fanns tydligen i Allt om mat 1976.
Ja, det låter som det skulle vara 50 år gammalt.
Ja, men Källstrand nådde den här rätten då alltså först ett drygt årtionde senare. Och jag minns att man skulle tycka att det var exotiskt och gott, men så här nästan 40 år senare så kan jag väl erkänna att jag kanske inte är jättetöntig om jag erkänner att jag inte tyckte att det var så gott.
Nej.
Lite äckligt.
Ja, men det låter när du räknar upp allt det där så låter det som pappas special plus allt annat som du har hittat i butiken.
Ja.
Ja.
Ja. Men lite motorolja, eller vet du, liksom, varför inte när man en gång blandar ihop allt som är underligt.
Men Flygande Jakob och kalvdans hade vi, och Gubben Runka, Fattiga Riddare. Ganska häftigt.
Ja.
Vad tycker du som lyssnar? Vilket är det konstigaste namnet på en maträtt du vet? Diskutera med oss gärna, vi finns på arenan. Ulrika har skickat in veckans lyssnarfråga. Ulrika skriver så här. Jag jobbar som klasslärare och undervisar många invandrarbarn. Vi försöker alltid hitta en logik i orden. Nu undrar vi vad slutstavelsen ON kan syfta på eftersom så många bär och frukter har den. Exempelvis jordron, lingon, smultron, päron, plommon. Och så vidare skriver hon. Och det här är ju spännande. Man kan ju göra listan mycket längre än så där. Nypon, hallon, fikon.
Ostron.
Ostron.
Jag vet vad tistron är.
Tistron är inte ett bär också.
Det är svart vinbär.
Just det. Ja. Men det är klart att det finns undantag. Men Ulrika har ju nog en jättebra poäng här i.
Ja, men jag har också funderat över det där. Ja,
ja. Alltså klart att det finns blåbär och det finns tranbär och det finns äpplen och det finns allt möjligt annat också. Men majoriteten av bär och frukter faktiskt på svenska slutar på ON, slutstavelsen ON.
Men de kan se ganska olika ut, alltså både lingon och jordtron och plommon och päron, de har ganska olika form.
Ja, jag har lite försökt ta reda på vad det här är, och det här ON då så går tillbaka till fornsvenskan, ögon, öron, och det kommer att bli en pluralform, alltså många saker. Och det är ju då ganska logiskt egentligen, speciellt om man tänker på bär, sällan så växer ett lingon eller ett hallon. Så det var en pluralform som började användas om någonting som var mycket. Men sen är man osäker på vilket bär eller vilken frukt som var först. Alltså vilket bär eller vilken frukt man började använda ON i slutet om som pluralform. Eventuellt hade det varit också internationella influenser där med lemon eller melon eller så. Men man börjar. Och sen när man började namnge de nya bär eller nya frukter, så tog man den här ändelsen. Lingon till exempel. Det är ljungon, alltså bär som växer vid ljung.
Ljungbär.
Ja, så blev det ljung, och så många saker som växer där så blev det ljungon. Hallon, så är det kan du säkert räkna ut hell. Alltså
Stenhäll.
Stenhäll.
Hallonet ser ju i sig den ut som många bär, liksom hjortronet.
Ja, och då blir det också hällon, alltså många saker som växer vid hällen. Så att man börjar helt enkelt kategorisera och systematisera de här orden på det sättet. Men vilket som var först, om det var lingon eller blåbär som kom först, så det vet man inte.
Men det som jag tycker är superintressant här är att det här finns inte i våra grannspråk. För att blomme, pä, tyrebär är lingon, det tycker jag är jättesött, tyttebär. Yeah. Så att de här on finns inte i norskan och danskan.
Nej, det är sant. Och flygande Jakob on, så skulle vara en vegetarisk rätt.
Som förekommer i pluralis. Mm. Det räcker med en är för mycket.
Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv till oss gärna. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu på den här gången säger Jenny och Jens.
Morgens!